Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Har det blivit dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Denna gång nummer 134. Och vi är inne i en period med lite mindre motorcykelsport. Däremot desto mer Formel 1. Och Andreas, hur känner du efter Formel 1-avgörandet som är några, ja inte några dagar, men det är några dagar bort.
För några dagar sedan, ja. Precis.
Ja.
Är det torsdag idag, eller?
Ja, det är torsdag. Stämmer.
Torsdag den 16 december. Ja, men det känns som att F1-säsongen här i avslutningen, det har tagit all nyhetsfokus. Så det har inte hänt speciellt mycket i MotoGP-världen.
Nej, det har inte gjort det. Men det var ju en makalös avslutning på året och säsongsfinalen. Den var ju inte avgjord heller förrän de sista, ja, om inte sekunder, men åtminstone till det sista varvet. Och, mycket skriverier och mycket känslor efter finalracet där mellan Verstappen och Hamilton, eller hur?
Det kan man väl säga. Nej, jag har inte riktigt släppt det heller. Jag jobbade hela helgen med just F1 också. Så att jag har så här 4 dagar senare så inte jag släppt den här finalen. Det är märkligt hur det kan vara ibland. När man inte släpper något, det händer ibland i MotoGP med att man kan inte riktigt släppa ett race eller en säsong. Men det händer så pass sällan. Men ja, nu jag har inte släppt riktigt avgörandet här i Formel 1. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta riktigt.
Historisk säsong, det lär ju vara för alla som har upplevt året fullt ut. Jag har följt det på avstånd ska jag säga, men däremot så följde jag med stort intresse sista racehelgen och bara det här upplägget att de går in i sista helgen med lika poängläge. Så att det är ju verkligen det som sker under helgen, det är direkt avgörande mellan de två förarna. Mm.
Ja, exakt. Och sen blev det ju sånt rafflande avslut som det blev också. Och när får man... Det är ju sådär, när får man uppleva någonting sånt här igen? Varken det är MotoGP eller Formel 1 liksom. Och det är... I MotoGP så känns det som att senast jag i alla fall kände en sån här spänning inför avslutningen på säsongen. Det är ju 6 år sedan. Det var ju när Rossi och Lorenzo fightade som VM-titeln 2015. Och då hade man samma sak efteråt, att det på något sätt smakar lite dåligt i munnen efter när allting är färdigt. Och den känslan har jag... Det kanske är därför det är så svårt att släppa det här racet, för att det smakar lite illa. Tyvärr, ja, och det är lite synd. Och det var ju samma sak efter MotoGP-säsongen 2015, att det blev inte bra av olika anledningar i slutet där. Och samma sak här.
Jag förstår att det kan skava lite grann. Och för mig då, som inte följer det där slaviskt, så kan jag ju... Jag är ju inte till exempel van med säkerhetsbil, annat än från min egen karriär i Endurance. Då hade man ju säkerhetsbil. Men det här är ju det som händer i slutet på racer där med en krasch då, med, visst var det Lando Norris som hamnade i muren?
Nej, Latifi var det som hamnade i muren.
Ja, så var det. Latifi. Och i vilket fall där med säkerhetsbilden. Jag var ju högst osäker på hur man skulle hantera den här säkerhetsbilen och hur man skulle hantera avslutningen på racet. Så blev det ett varvs racing som avgjorde.
Ja, och ja, man följde inte riktigt praktiskt där. Ja, praxis och ja. Det är det som får det att smaka lite dåligt, tycker jag, i munnen.
Hur har det sett ut innan då?
Det är väl inte helt ovanligt att det blir såna här saker heller. Men problemet med den här gången var ju att man släppte förbi några bilar mellan då just Hamilton och Verstappen. Och man släppte inte förbi de som låg bakom Verstappen. Och sen, ja, det känns dåligt. Sen får väl F1-podden, de brukar ju kunna reda ut såna här saker. De får väl reda ut exakt vad de tyckte. Jag tycker väl... Jag har väl min åsikt, men alla har ju sin egen åsikt. Så att vi får väl, vi som är lite hobby på F1 får väl lämna det där.
Ja, det är verkligen hobby för mig. Jag fattade faktiskt aldrig varför man släppte förbi för överhuvudtaget. Vad är anledningen till att man gör det?
Det brukar man göra. Det brukar man göra. Att de ska få liksom kunna ansluta till svansen igen. Men då brukar det gå något varv också så att de hinner ansluta eller åtminstone kommer ur vägen för täten. Och så, då brukar man också släppa alla bilar. Det gjordes ju inte här, utan här släpptes ju bara de varvade bilarna mellan just Hamilton och Verstappen. Och det är det som får att bli lite märkligt.
Ja. Ja, nej, jag ska ärligt erkänna att jag hängde inte med exakt på de där besluten som skedde. Däremot så ja, jag tycker sällan att det här med säkerhetsbilar tillför någonting. Jag fattar ju varför man har det när det händer krascher, så att man måste rensa och så, men det skapar ju helt andra förutsättningar än det som har byggts upp under hela racet. Och sen är det ju speciellt med de här sporterna som pågår under väldigt lång tid. Känns väldigt liten del som avgör en hel lång säsong och ett helt kalenderår på något sätt.
Visst är det så. Nej, det är bara att hoppas att vi får uppleva något liknande. Inte något liknande med avslutning, tänker jag, men just spänningen. Det känns ändå som att det var ett tag sedan vi hade just den spänningen i MotoGP. Jag tror att det var 6 år sedan där det var så mycket skriverier och spänning inför de sista racehelgerna. Och det, på något sätt så har man nästan ångest under den perioden, men man vill inte vara utan det heller.
Nej. Och ändå är förutsättningarna fina för att ha den här typen av jämna avslutningar. Nu är det väldigt många förare som kan plocka poäng och som kan plocka segrar, men de senaste åren så har det ändå varit någon förare som har stuckit ut lite mer. Vi ska väl komma in på det lite mer i den här podden, tänker vi.
Ja.
Du, det är startnummer ska vi snacka. Vi ska snacka nyhetssvep, även om det kommer bli ganska kortfattat, för det har, som du säger, inte hänt så mycket på nyhetsfronten. Och sen tycker jag att vi behöver summera säsongen, och du har en tanke där, Andreas, på hur man kan summera säsongen på bästa sätt.
Jag tänkte vi skulle ranka våra topp 10 och jämföra det med hur de slutade i mästerskapet, och så får vi se då vilka som är på plus. Och jag tänkte vi tar topp 10 bara, så att de som inte är med där får vi väl säga då är varken besvikelser eller på andra hållet, helt enkelt.
Nej. Kanske värt att nämna några besvikelser, för vi har några namn som sticker ut i negativ bemärkelse också den här säsongen.
Vi har kommit fram till 4 stycken som vi tänkte ta upp här. Ja.
Du, är du redo för att dra igång motorcykelsnacket då? Kan du lägga F1 åt sidan lite tag?
Jag ska försöka. Det är inte så lätt alltså. Nu är det ändå 4 dygn sen och ändå så... Nej, men nu får vi fokusera mot GP här. Och första ämnet vi kommer till är start nummer 34. Och då känner jag mig trygg, för då vet jag att det är din era.
Ja, det är verkligen min era. Det här är ett av de lättare numren. Det här är faktiskt... Jag ska villigt erkänna att det här är en av mina absoluta favoritförare. Kevin Schwantz med startnummer 34. Han var för mig en tidig Mark Marquez i åkstil och i framtoning. Och dessutom så körde han under det året han blev världsmästare 1993, så körde han med Pepsi-spons. Och det var ju under en era när det nästan bara var tobak i den här sporten. Så att han stack ut på det sättet. Och så mer eller mindre helvitt outfit med den här Pepsi-loggan då och sin klassiska Arai-hjälm. Så att han stack ut på många sätt och väldigt spännande körstil. Du måste ju ha sett race som han har kört bakåt
klart.
I tiden.
Ja, det är klart. Det är klart jag har sett det.
Vad säger du om den här körstilen som han hade? För den var ju rätt, den var spektakulär.
Den var väldigt spektakulär och det var ju, precis som du säger, en tidig Mark Marquez nästan i körstilen. Förutom att han inte hade riktigt samma framgångar som Marquez hade på grund av att han satt på lite för dåligt material. Vilket gjorde att han fick överköra och det syntes ju klart och tydligt.
Ja, och med många krascher som följd. Så att han hade inte en spikrak väg till sin enda VM-titel. Och han kanske hade haft större framgångar hos något annat fabrikat. Det var ju mest Honda och Yamaha under den där eran. Och hans stora konkurrent Wayne Rainey körde ju Yamaha och var flerfaldig världsmästare. Så att de hade ju fighter-livet igenom egentligen. Så där låg ju mycket av Schwantz motivation till och satsa som han gjorde i sin karriär. Men han kom ju fram till GP och direkt in i 500-klassen då, som var stora klassen 1988 om jag inte missminner mig. Och dessförinnan så hade ju han, precis som alla andra amerikaner, kört dirt track och motocross. Och det syntes ju även på hans körstil sen på asfalt att han hade den bakgrunden. Kom från Texas. Ja, en av många amerikaner som var väldigt, väldigt snabba under den här eran.
Mm.
Han körde också mycket annat. Under den här perioden så tävlade han bland annat på Macau. Körde det här stadsloppet med sin 500 tvåtaktare, bara det. Men de var inte lätt köra på vanliga banor. Jag kan bara drömma om hur de var att köra på vanlig väg i stadsmiljö. De körde ju, det gjorde ju dock inte Schwantz, men man körde ju även de här 500 på Isle of Man under en period. Så att, ja, bara göra det är ju värt att lyfta på
hatten. Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Det är helt otroligt.
Ja.
Och särskilt där stadsracer. Men egentligen så kanske man ska fokusera på den här säsongen som han till slut blev världsmästare. För det var ju ett år där han och Wayne Rainey, då ärkerivalen, hade en episk fight under hela den säsongen. Och på den tiden så var 1993 då var mästerskapet 14 deltävlingar. Och kampen dem emellan pågick ju under hela året och fram till tre deltävlingar återstod. Och man var i Italien på Misano. Och det var ju på den tiden där banan gick i vänstervarv. Inför den helgen så hade Wayne Rainey ett övertag i mästerskapet. Han hade 214 poäng och Schwantz hade 203. Och man hade samma poängräkning som idag då, med 25 för seger och 20 för en andra plats, 16 för en tredje och så vidare. Men i det racet så kraschade ju Wayne Rainey så illa så att han blev förlamad. Och det där, ja, det ledde ju framförallt då till den här svåra tillståndet för Wayne Rainey och så småningom också att Schwantz la hjälmen på hyllan. Men han blev världsmästare den säsongen. Men hittade väl inte riktigt motivationen i körningen efter det, trots att de då var största rivalerna. Jag vet inte vad ditt minne av den här perioden är där, Andreas.
Men minnet är ju att han... Han låg lite efter mästerskapet, som sagt, när vi kom till Misano. Och det kändes som att Rainey hade kontroll över mästerskapet ändå. Även fast det var i slutet av året och det skilde inte jättemånga poäng. 11 poäng skilde det ju där när man gick in i den deltävlingen. Men det tog ganska hårt det här som hände Rainey. Det tog ganska hårt på Schwantz. Och i förlängningen så ledde det ju till att Schwantz faktiskt la hjälmen på hyllan.
Mm. Det var ju en blandning där med egna krascher och sviter utav det, men också just det här, den här rivaliteten som fanns dem emellan. Och på något vis de satte ribban för varandra i vad man gjorde på banan, och de var ju stenhårda i racingen mot varandra, men samtidigt så måste det ha funnits någon slags respekt för varann i och med att det tog så hårt den här kraschen.
Mm, verkligen.
Även för Swans.
Ja, verkligen.
Men det här med tvåtaktare som man körde på den här tiden, de var ju helt olika förartyper också, Rainey och Swans. Och Swans var ju den som kraschade och överkörde, medan Rainey var den som mer höll sig på hjulen. Han vann många race genom att ta ledningen direkt och köra ifrån övriga fältet. Och, ja, inte lika spektakulär. Och i mina ögon på den tiden, för jag var ju tittat en del race live, han var ju inte lika spännande att se helt enkelt, Rainey, som Schwartz var. För där visste man aldrig vad som skulle hända.
Nej. Och sen är det väl olika vad som tilltalar olika människor. Liksom. Det är som Lorenzo och Marquez. Det är ungefär samma.
Ja, ja. Visst är det så. Det är
Lorenzo
väldigt likt.
Den här som sätter spåren varje varv 100%. Liksom, medan Marquez är lite överallt. Och det är ungefär samma sak mellan Rainey och Schwartz.
Det finns ju minnesvärda, verkligen minnesvärda race med Kevin Schwantz. Jag tänker till exempel det här loppet på Hockenheim som man inte använder i GP-sammanhang längre. Där han och Rainey, den undrar jag vem den tredje, de var tre eller kanske till och med fyra förare. Det här har inte jag kollat upp inför samtalen nu, men där man då från de här högfartspartierna inne i skogen då avgör med en bromsduell in mot stadionområdet där Schwantz bromsar så sent som han aldrig gjort förut på något annat varv. Jag såg de här racen live. Det var ju sånt där lopp där man bara skrek rakt ut. Vad är det som händer liksom? Ja. Men du som har kört mycket tvåtakter, du måste ju kunna sätta det här i, du måste ju kunna förklara för någon som mig till exempel, som inte har kört en racer tvåtaktare, hur är de att köra egentligen? Du har ju kört mycket 250 då, men får väl addera på dubbla hästar till volymen. Ja, exakt. Ja,
inte riktigt 100 hästar, men nästan. Men det är ju en helt annan grej att köra en tvåtaktare än en fyrtaktare. En tvåtaktare är ju ett kort register, ett ganska aggressivt register just där. Men när man väl har rätt utväxling i växellådan och sådana här saker, då är det riktigt, riktigt kul att köra en sån här motorcykel också. Och de är mycket mer... Man måste vara mer noggrann i körningen med en tvåtakt än med en superbike till exempel. För där, det går alltid att lösa saker och ting med en superbike, men det gör det inte med en 250 i mitt fall. Då. Och jag kan bara tänka mig då med dubbla cylindervolymen, alltså 500, hur de var på sin tid. Med noll elektronik, ingen traction, ingenting sånt där överhuvudtaget. Det börjar ju gå så pass långt nu så det är inte så många som har kört de här 500-erna och det är en ynnest att få köra dem.
Ja, och just som de här förarna på den tiden körde de här hojerna som du säger utan hjälpmedel, och det visade sig ju gång på gång att de slog sig sönder och samman. De highsiders som man såg på den här tiden, de var ju utan dess like. Det är ju typ det som vi såg Marcus göra på Assen här i somras.
Ja, och det är inte så konstigt för man ligger på gränsen med en sån där. Och du har absolut inte de marginalerna som du har med en fyrtakt. Fyrtaktsmotorcykel lite tyngre också, fjädringen gungar lite och sådär. Så att det är helt annorlunda att köra en tvåtaktsmotorcykel än en fyrtaktsmotorcykel. Man förstår ju att de slog sig verkligen sönder och samman. Det är helt förståeligt.
Ja. Jag har faktiskt kört ett race med, jag tror att jag har nämnt det här förut, men Kevin Schwantz ställde upp på Boldor. Jag tror det var mitt sista år jag körde där, 2004. Möjligtvis så var det, ja, 2004 tror jag det var. Då körde han ett race och jag var väl, jag vet inte om jag var som snabbast i min karriär just det racet, men han var i alla fall, han var snabbare. Klar snabbare kan jag säga.
Jo, men det är ju det som man inte riktigt förstår. Alltså kolla på tiderna på Anderstorp till exempel. Där åkte man alltså 1990, så åkte man med en 500-131. Och det varvrekordet är ju fortfarande inte taget. Och det är ju helt, helt sjukt om man tänker på det. Så är det helt sjukt.
Ja, det är 30 år sedan.
Så fort går det alltså. Eller gick det på den tiden. Ja. Nu åker man ungefär de tiderna. Någonstans runt höga 31, mellan 31. Men fortfarande så har man inte slagit 1990 års varvrekord alltså, som 500 kör på understopp.
Nej. Med mycket sämre däck, som du säger, utan elektronik, med ja, övriga saker som inte är alls på samma nivå som idag.
Nej.
Men det här förarkvalitetsmässigt då, går det att jämföra den eran förare som Schwantz ingick i med dagens era på något vis?
Jag tycker det är svårt att jämföra rakt av faktiskt. Dagens era vill jag nog ändå säga är den bästa någonsin. Om man tittar på maskinmaterial, man tittar på hur jämnt det är. Men så där kan man ju säga, man kan ju vända och vrida på det hur mycket som helst i alla sporter, överallt. Är det bättre nu eller var det bättre förr? Men jag anser nog fortfarande att de senaste 10 åren i MotoGP är de bästa åren någonsin, där det har varit störst konkurrens och även de snabbaste förarna.
Ja, man kan ju också lägga till professionaliteten hos förarna. Den är ju också på en annan nivå vad det gäller träning och det man gör mellan säsonger, så är det ju, jag är helt på din linje där också faktiskt.
Och det räcker med att lyssna på vad Rossi säger till exempel. Och han började då 97 eller 96, alltså 3-4 år efter Schwantz hade tagit sin titel. Och det var ju helt annorlunda när han började och vann sina första titlar där i början på 00-talet än vad det var nu.
Mm. Ja.
Och då, som sagt, höll Schwantz på ungefär 10 år tidigare, så att ja, det säger väl det mesta egentligen.
Ja. Nej, men en karaktär, en person som pratade ganska frispråkigt och för mig en förare som verkligen förgyllde de där åren som han körde. Och sen efter sin karriär, sin aktiva GP-karriär, så var han ju dessutom med när man tog fram banan i Austin som vi använde där, Circuit of the Americas. Där blev det tyvärr lite friktion mellan de inblandade, de ansvariga här. Så att Schwantz var inte med när man invigde den här banan, men däremot så såg vi honom på plats när vi var där för 2 år sedan.
Mm. Ja, han är ju på plats på några GP varje år.
Ja.
Han var ju
ja.
Även på plats på något, det var väl, ja, men det var just Kota där, ju när Mir körde med sin andra layout på siffrorna.
Just det.
Mm. Och ja, ett nummer där, 34, ett av få nummer som är pensionerade i MotoGP-sammanhang.
Ja, just det. Och som är pensionerat av rätt anledning, om man säger så då.
Att han lever fortfarande. För det är många förare som har sina nummer pensionerade som inte lever tyvärr då. Ja, i år blev det ju ett nummer till som blev pensionerat. Fast dock bara i Moto 3. Jason Dupasquier då, startnummer 50. Även 39 då med Saloms nummer är också pensionerat i Moto 3. Lite märkligt kanske, för det var ju faktiskt i Moto 2 som han körde när han omkom. Mm. Även Tomisawa, 48, också pensionerat. Tillsammans med Kato, Hayden. Och sen är det två förare då, som Hayden med 69 såklart. Och så Kevin Schwantz med 34 och Capi Rossi med 65.
Just det.
Och gissningsvis så är det väl bara en tidsfråga innan 46 också blir pensionerat. Det är väl ytterst tveksamt om någon får använda.
Ja, det är det verkligen. Men det blir spännande att se sen när man, om man fortsätter i den här takten, vad det leder till, vilka siffror
som
finns
kvar. Vad händer om 100 år?
Ja, precis.
Får man ha 3-siffriga nummer allihopa?
Ja, nej, men det är spännande era, och det är kanske inte så konstigt då att tillbaka till Schwantz, att han körde race som till exempel Macau, med tanke på att GP-serien gick på banor där som Hockenheim eller Salzburgring i Österrike, som är i princip lika farligt som en stadsbana. Det finns ju, kraschar man där så är det armkorräcke eller en bergssida man åker in i. Så att ja, det var en annan era helt enkelt.
Ja, så
var det. Vi släpper 34, eller vad säger du?
Ja, men jag tycker det. Ska vi gå in på den enda nyheten som finns?
Ja,
som inte ens är en nyhet.
Berätta.
Nej, men jag är spänd förväntan vad Marcus doktor säger om hans dubbelseende. Det är sagt.
Absolut.
Att han ska till doktorn här i innan jul. Precis innan jul skulle han på den här återbesöket. Och det är jag spänd över hur det går egentligen. Jag förväntar mig att det kommer någonting här, kanske till och med i slutet på denna veckan eller nästa vecka innan jul. När vi får reda på någonting mer, för nu har det varit helt tyst i 2 månader nästan.
Ja, jag hade ju en liten utläggning när vi snackade i podd senast om det här med hans dubbelseende. Och ja, jag tror det finns ju 2 vägar här. Antingen så låter han tiden läka det som pågår i ögat där kring hans synnerv och dubbelseendet. Eller så handlar det om en operation då. Då måste man ju ta något beslut kring det ganska snart. Där, för annars så är han ju igen efter när säsongen drar igång igen, den nya.
Ja, det är bara ett par månader kvar.
Ja,
tills testerna drar igång. Så ja, spänn förväntan vad som kommer ske där.
Verkligen. Jag skulle det skulle vara ett stort bakslag om han inte var med på startlinjen när året drar igång igen.
Verkligen, verkligen. Ska vi gå in på säsongssammanfattning?
Ja, det måste ju vara den viktiga punkten ändå i dagens podd med året här. Och topp 10 tycker jag låter perfekt att snacka. Vår ranking och även de här negativa eller förarna som inte riktigt uppfyller förväntningarna. Och där har vi ju fler att välja på. Vi kanske ska ta dem först, Andreas, innan vi går in på
topp 10. Ja, men vi börjar med besvikelse så vi avslutar på topp. Det tycker jag.
Ja.
Ska jag ta första eller?
Ta en besvikelse för dig.
Ja, då tar jag Morbidelli. Franco Morbidelli som en av årets besvikelse. Han slutade alltså 17:e i mästerskapet. Förra året så blev han 2. Nu har det sina anledningar. Han satt på det äldsta materialet. Han var dessutom skadad och missade 5 race i mitten av säsongen. Sen fick han möjlighet att köra fabriks-Yamahan istället för Vinales som hade hoppat av det där i samma veva. Men gjorde inga framstående resultat överhuvudtaget på de 4-5 racen han körde i slutet. Och fortfarande så är han inte återställd från sin knäskada och knäoperation som han gjorde. Men för mig är han ändå en besvikelse. Jag hade hoppats på mer av Morbidelli år 2021.
Ja, jag håller med dig där. Sen får vi se då om det händer. Om han lyckas komma tillbaka till den form han hade för 2 år sedan när han då sitter på fabriksmaterial. Men han har mycket att bevisa kommande säsong och när han dessutom åker fullfabrikare bredvid Quartararo. Så att, ja, min förhoppning är att han ändå kommer tillbaka. Men jag håller helt med här om årets resultat. För de motsvarar inte heller mina förväntningar. Och jag tror att han är kraftigt missnöjd själv också med säsongen som det blev.
Ja, det tror jag också. 17:e som sagt, slutade mästerskapet.
Ja, jag skulle vilja lyfta Rinsen. Han var en av förarna som jag hade som en tänkbar titelkandidat med tanke på att det var Suzuki som toppade fjolårssäsongen, eller för, ja, 2 år sedan blir det då. Men inför säsongen 2021 så tänkte jag att Alex Rins blir en het kandidat och en möjlig förare som kan utmana om titeln faktiskt. Och han slutade 13:e i år och kraschade alldeles för mycket.
Ja, det var precis det som var problemet för Rins den här säsongen. Farten tycker jag han hade stundtals eller kanske till och med mer än vad Mir hade. Det var mer sällan som jag tycker Mir var den starkare utav de 2 utan oftast var det Rins, men Rins som du säger, han avslutade i samförhållande alldeles för ofta.
Ja, kan bara, nej, jag vet inte, han hamnade i en negativ spiral där redan i första Europaracet i Portugal när han kraschade i jakten på Quartararo. Ja. Och sen gick det bara, det blev det bara en negativ spiral vidare där. Och det största, sämsta var ju hans fummelkrasch i Barcelona där inför racen.
Ja, det var inte alls bra. Men som du säger, det är så lätt att hamna i den här negativa spiralen. Och det var precis det han gjorde, som du säger, i Portimao. Tredje racet för säsongen, första Europaracet. Redan där så, alltså han hade hur bra fart som helst där. Och var på gränsen till att kunna utmana Quartararo om segern. Men kraschade bort sig och sen gick det bara ner. Och sen var det 4 raka nollor utöver det. Så det var 5 raka nollor där. Så att, nej, det var inte bra av Alex Rins.
Nej, Nej, underbetyg på Morbidelli och Rins. Har du några fler namn du vill lyfta på den här negativa delen?
Jag tycker vi ska lyfta, tänkte jag säga. Det är inte riktigt att lyfta, men Oliveira är också en besvikelse för mig. Ja. Oliveira som gjorde en jättebra period i mitten av säsongen. Där han blev tvåa i Mugello. Han vann ju då i Barcelona, mycket kanske på grund av att Quartararos skinnställ öppnade sig. Men i vilket fall som helst så vann han. Och sen så jagade han ju Marquez långt in i racet i Sachsenring i Tyskland. Så två, etta, två alltså på de tre racen. Men utöver det, ingenting.
Nej. Nej, och jag har jättesvårt att förklara det där. Vi ska komma ihåg den här kraschen han hade också inledningsvis första racehelgen i Österrike när vi var på plats där. Den kändes som att på något vis, den satt ordentligt stopp för hans positiva trend, för han fortsatte ju faktiskt efter Tyskland också med femte plats på Assen. Och det var ju så pass olika banor ändå, så att jag tänkte att när nu blir han blir vass för fortsättningen av säsongen. Och sen kom den här kraschen då direkt i, var väl första friträningen i Österrike? Mm.
Ja, det var det. Ja, och sen blev det inga mer topp 10-placeringar. Det är de fyra som vi nämnde här nu. Det är de topp 10-placeringar han har. Resten är antingen krasch eller utanför topp 10. Slutade alltså säsongen på en 14:e plats med 94 poäng. Och med det då 57 poäng efter sin teamkollega Brad Binder.
Så, ja, det har vi kvitto.
Det var inte bra av Oliveira som måste höja sig. Han har bara kontrakt också till nästkommande säsong hos KTM, medans Binder då, han har ju ett treårskontrakt till 2024, så att vi får se helt enkelt vad som händer med Oliveira. Jag tycker hans nivå förarmässigt är mycket, mycket högre än det han visade i år.
Ja, han hamnar på minus.
Han faktiskt till och med var bakom Lecona flera gånger och även Petrucci. Och det är inte okej som fabriksförare.
Nej. Du, vad säger du om att lyfta ett fjärde namn? Jag kikar också. Jag kikar i startlisten här och
ja, vi har ju vårat andra namn på podden. Vi måste ju lyfta det.
Ja, men jag tänker på Vinales. Är det det namnet du nu tänker på också?
Jo, men det måste ju ändå vara en besvikelse, och framförallt efter hur han började säsongen med en seger i Qatar och så som han gjorde det. Och sen, ja, nu är det ju nästan historia hur det blev alltså, men psykbryt lite för många gånger, sparken från Yamaha över till Aprilia, och har väl inte rosat marknaden på Aprilia heller.
Nej, jag skulle säga det också. Vilket berg- och dalbaneår som du säger där, inleder med seger och sen samma racehelg egentligen där han bekräftar, eller där det bekräftas att han kommer lämna Yamaha då. Det är ju Assenhelgen, då startar han i pole position och slutar det racet på andra plats. Och så blir förälder, blir pappa, den här tragiska olyckan med hans kusin som omkommer i slutet på säsongen på Jerez, och byta av team och tester med Aprilia och så, alltså det kan inte hända mycket mer för en förare under en och samma säsong än vad det har gjort med Vinales.
Nej, det kan det verkligen inte göra. Har ju
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ett gäng nollor också. Lite några, någon krasch där. Och ja, nej, det har hänt mycket för hans del. Och de racen han har kört när både han och Aleix Espargaró och då hans Aprilia-kollega har kommit i mål, så har ju Aleix Espargaró varit före honom. Ja. Och nu har han ändå haft rätt många racerna. Vad blir det? 6 race då? Eller 5 race i och med att han hoppade över USA-racer på grund av sin kusin där. Det är snart dags att visa upp framfötterna lite.
Ja, tittar man bakåt i tiden med förare som har debuterat i MotoGP, utav de här riktiga toppförarna, så har ju de varit med från start på tester. Man kan ju backa till Casey Stoner eller Marc Márquez när de har liksom fått kliva upp på sina cyklar för första gången, så har de ju omgående varit upp i täten. Det har ju inte Aprilia varit, men däremot så håller jag med dig där att om nu Vinales är så vass som förare som man ändå har visat hos Yamaha under stunder, så borde han kunna vara snabbare än vad Aleix Espargaró är.
Ja, det måste han nog också vara här när vi öppnar säsongen igen.
Mm. Aj, besvikelse för mig också. Sluta 10 mästerskapet trots allt det här, men otrolig berg-dalbanesäsong, och han hamnar utanför topp 10 i rankingen i alla fall.
Ja, det gör han. Han tog alltså 11 poäng för Aprilia under säsongen. Han tog totalt sett 106 poäng, så han tog alltså 95 poäng för Yamaha, 11 stycken för Aprilia. Mm.
Ja, tufft år. Men du, nu kommer vi till pudens kärna här med topp 10 för säsongen 2021, och då är det ju lämpligt att börja nerifrån så att vi verkligen går ur den här podden på topp, tycker du inte?
Ska vi säga det också? Detta är alltså som vi tycker.
Ja.
Med tanke på förväntningar och sådana här saker. Så det, och sen kommer vi också att säga då vilken plats i mästerskapet som den här föran hamnar på. Ska vi ta nummer 10 i våra ögon?
Börjar du, Andreas?
Ja, men då börjar jag. Jag börjar med 10:e plats, och då börjar jag med Johan Zarco. Han slutar 5:a i mästerskapet, så med andra ord så lever han inte riktigt upp till hans placering i mästerskapet. Han gjorde en jättebra inledning av säsongen, visst var han till och med i mästerskapsledning ett tag. Men sen någonstans runt mitten av säsongen, jag skulle säga att det kanske till och med började i Österrike. Någonstans där, när vi kom tillbaka efter sommaruppehållet, dubbla race i Österrike och Ducati-bana, och det blev bara en sjätteplats och en krasch, och sen hämtade han sig inte riktigt, och sen hade han problem med armpump och ja, lite för många krascher, ja. och tappade stinget.
Ja, han gjorde det. Uppstod de här armpumpsproblemen i samband med Österrike-helgerna? Vi vet att det är tuff banan på bromsar, men och mästerskapet var där 2 raka racehelger. Var det någonting som man hade haft känningar innan, eller tror du att det här uppdagades i och med att man var där i 2 veckor i Österrike?
Ja, det kan mycket väl ha varit så att det uppdagades då när han fick köra på den här banan i 2 raka racehelger, och det blev problem sen i vilket fall som helst för Sarkos del. Som sagt, 6:a och krasch blev det ju i Österrike, och 11, 17, 12 är racen efter det, och sen så börjar han då komma tillbaka lite grann de 3 sista racen.
Ja, men och samtidigt där, då är det ju lätt att blicka mot hans teamkollega Martin där, och då blir det ju ännu tydligare att Zarco underpresterar andra halvan av säsongen.
Ja.
Ja, han hamnar på 10:e plats, definitivt. Fransmannen, däremot så tror jag att hans karriär är långt ifrån över. Alltså, han har ju 2 VM-titlar i Moto2, och han har... Ja, definitivt en ny chans och en möjlighet nästa år att vara med i toppen.
Mm, kanske.
Säger jag. Ja, kanske tror jag passerar bäst före datum.
Jag börjar tro det, ja. Det börjar jag. Mm. Han är född 90, vill jag för mig. Så att han är alltså 31, fyller 32 nästa säsong. Kontraktet går ut dessutom med Pramac, och återväxten hos Ducati ser rätt bra ut. Ja, vi får väl se. Det beror väl lite på vad som händer i fabriksteamet där, kanske för Zarco. Inte att han kommer ta sig vidare, men kanske då att andra förare kan ta det upp, klivet upp till fabriksteamet och att han kan få vara kvar i Pramac. Det är möjligt. Vi får se. Vi kanske kommer till det på nästa förare här. Prata lite mer om Ducati.
Ja, vi snackade inför podden här och var eniga om att Jack Miller har underpresterat. Så på 9:e plats i vår ranking för säsongen så kommer Jack Miller, trots att han då var 4 i mästerskapet. Det här blir lite motsägelsefullt, men ja, åtminstone mina förväntningar på Miller var ju att han skulle vara med och fighta som titeln. Och han har ju dessutom, jämfört med Bagnaia som är närmast att titta på, fler år i MotoGP och mer erfarenhet. Och, min förhoppning på Miller var större än det han presterade här i slutet, eller under säsongen.
Mm. Samma sak för mig. 2 segrar dock, ska vi inte förglömma, på Jerez. När Quartararo fick armpump i slutet så var det ju Miller som tog segern istället. Och sen så det här regnstörda racet i Le Mans som han också vann. Så 2 raka race-segrar där för Jack Miller. Men jag tycker också det. Man måste ju jämföra honom med vad Bagnaia presterade. Och Bagnaia hamnade ju på andra plats i mästerskapet med drygt 70 poäng mer i sammandraget. Och han har inte riktigt lyckats ändå, Miller. Kvalat hyfsat, men inte riktigt kunnat sätta ihop det på racen.
Nej, exakt. Och det är någonting som händer under racen där som jag fortfarande inte kan sätta fingret på. Han borde ha kommit fram till någon lösning på det här problemet som han har att sakta dala. Alltså han kan ju vara blixtrande snabb i inledningen på loppen och sen tappa placeringar och inte hämta sig. Så hamnar han alltså så här, som inte är mästarmässigt, placeringsmässigt då, alltså 4, 5, 6. Mm. Det är en bit ifrån pallen till och med, och då räcker ju inte poängen heller i slutändan.
Nej, det gör inte det. Och han har en otroligt viktig säsong framför sig, Jack Miller, där han måste prestera, så enkelt är det. Annars kommer hans plats i Ducati vara hotad, för vi vet återväxten, vi pratade om det under Sarko här, men återväxten är stark inom Ducati, framförallt från Martins sida. Som har gjort en lysande säsong även fast han var borta några race. Och sen har vi Bastianini som också knackar på. Dessutom så är det några nya förare nu som kom in i MotoGP-sammanhang på just Ducati med Besecchi, Di Gianantonio, sen har vi Marini dessutom. Och då tänker jag mig att några av dem kanske vill ha en Pramac-styrning. Och då måste Martin framförallt bli av någonstans. Och då är det ju lämpligt att stoppa upp honom i fabriksteamet. Och så som Bagnaia har presterat framförallt i slutet av året, så petar man inte Bagnaia från en Ducati-styrning, utan då är det Miller som hänger löst. Så att Miller måste vara i paritet med Bagnaia nästa år, och han måste definitivt vara snabbare än Martin och de andra Ducati-förarna.
Mm.
Annars tufft. Kommer hans styrning hänga löst till 2023.
Stor press på Miller i nästkommande år. Alltså, då har vi 2 Ducati-förare där på 10:e respektive 9:e plats i vår egna högst subjektiva ranking. Då. För de här stämmer ju inte överens med sina slutresultat i mästerskapet.
Nej, men det gör nästa förare.
Ja, dra nästa.
Aleix Espargaró. Han hamnar på 8:e plats i våran lista och han blev också 8 i mästerskapet. Och han hamnade där på grund av att han tog Aprilias första pallplats i MotoGP, och det gjorde han ju på Silverstone.
Ja, 3:e plats för Aleix Espargaró där efter många års kamp och fight för att utveckla den här Aprilia-cykeln. Och vi var inne på det och nämnde lite kort här med kring Maverick Vinales, att Aleix Espargaró står sig ju ändå relativt väl i konkurrensen även med en sån förare som Vinales. Och jag tycker också det. Han har varken överpresterat eller underpresterat i år. Hade kanske med en perfekt säsong kunnat nå ett par platser högre i sammandraget också. Gjorde ju någon miss och kraschade i USA, vill jag minnas.
5 gånger.
Ja, exakt. Jag tyckte jag mindes honom på asfalten där. Ja. Ja, det är för mycket på en race.
Ja, det är ganska många.
Ja, men han börjar också falla för åldersstrecket snart. Jag vet inte heller hur lång tid han har kvar egentligen.
Nej, det börjar nog bli på gränsen här när hans kontrakt går ut. Så att, vi får väl se. Jag tror att han får nog vara kvar hos Aprilia något år till. Jag tror inte de petar honom. Men nej, vi får se vad hans framtid utvisar. Men jag tror också det. Det är inte många år kvar för Aleixit Parker på högsta nivån.
Men han har presterat efter förväntningarna, kan vi säga, då, under säsongen.
Ja, jag tycker det. Han har förväntat, ja. Alltså ungefär vad man förväntar sig.
Ja. Ja, då tycker jag vi hoppar vidare till sjunde plats där med och som vi snackade innan här då med förare, inte helt lätt att ranka dem, men Joan Mir hamnar på sjunde plats och kan man invända då med tanke på att han var trea i sammandraget, men vi kommer ihåg att han var regerande världsmästare inför säsongen och körde nu hela säsongen 2021 utan en enda seger. Han har alltså en seger i karriären i stora klassen och i och för sig en VM-titel, men nej, det räcker inte rankingmässigt det här.
6 pallplatser tar han under säsongen, men som vi sa där när vi pratade Rins, så tycker jag att Rins har varit väldigt nära Mir prestationsmässigt, även fast Rins då har kraschat bort sig alldeles för mycket. Så nej, jag är lite besviken ändå på Mir. Jag trodde att han skulle kunna vara med och vara högre upp. Nu blev han 3 som sagt, men 70 poäng efter Quartararo i mästerskapet, det är ju nästan 3 segrar där. Nej, jag hade förväntat mig någon seger också från Mir, så att lite besviken ändå på Mir.
Ja, det är ganska hård press på kanske mest Suzuki om man ska behålla honom, för jag undrar om inte en del i det här ändå ligger hos Suzuki. Vi vet att de utvecklade sitt sänkningssystem för bakänden under race, mitt under den här säsongen. Det kanske är den stora handikappet som man hade inledningsvis på året.
Så är det givetvis, att Suzuki hon heller kanske inte levt upp till förväntningarna. Jag tror Mir blir ett hett byte här till 2023 faktiskt. Ja. Bland de andra fabrikaten. Det ska bli spännande att se vad han väljer. För det känns som att Mir, han är fortfarande ganska ung. Han har möjlighet att kunna vinna ytterligare titlar. Frågan är om man väljer då att vara kvar hos Suzuki eller gå till ett annat fabrikat. För hos ett annat fabrikat skulle han kunna vara 10 år till. Ja. Nästan.
Ja. Men vilket fabrikat passar Mir då? Det är ju det som är frågan.
Det vet man ju inte. Han har ju bara kört Suzuki. Men varför skulle inte en V4 passa hans körstil? Jag tror nog att det är det som kan ligga på bordet faktiskt för mig. Kanske Honda. Mm. Kanske Honda. Ja.
Vi får se. Det blir spännande som du säger när kontraktskrivningarna drar igång. Det kan gå fortare än man anar med tanke på hur det har sett ut tidigare.
Det kan börja redan i januari, februari här nu.
Det är inte Tjeckien längre som vi har som riktmärke.
Nej du.
Det är länge sedan.
Ja, nej, nu tar vi nummer 6. Och nummer 6 tycker jag är, precis som i mästerskapet, Brad Binder. Han blev 6 i mästerskapet. Och jag tycker att han gör en klart godkänd säsong. Jämför man med Oliveira har vi pratat om, så slår han ju Oliveira med hästlängder. Han tar dessutom en seger den här säsongen. Han gör det på Österrike på ett spektakulärt sätt när han väljer att inte gå in för regndäck utan stanna kvar med slicks. Och lyckas på det sättet vinna racet. Jag tycker han har tagit steg för steg faktiskt. Binder. Bara en nolla under säsongen dessutom. Kraschar på träningarna. Har lite sämre fart inledningsvis på helgen. Men sen när det väl blir race, då är han snabb.
Mm. Han har rätt kurva om man säger så. Mm. Om man tittar under en racecell där och ser hur hans framsteg eller hur han tar sig upp fartmässigt under racehelgen, för han går ändå på något vis under radarn mycket, tror jag, på grund av att han inte blir riktigt snabb förrän på racedagen.
Förutom
den här segern så har han ju inte stuckit ut särskilt mycket, och vi har inte följt honom särskilt mycket under racen heller, för att han har legat och åkt i det här mellanskiktet, men samtidigt, jag tror att tittar vi närmare på statistik här hur han har kört upp sig under racedagen, där skulle han kunna vara en av de förare som har gjort flest tjänat flest placeringar under året.
Mm, absolut. Och slutar alltså på 151 poäng, och det är alltså 30 poäng efter Jack Miller på en fjärde plats. Jag tycker han gör en bra säsong.
Ja. Ja, det måste man säga. Och det blir också tydligt när vi lyfter Oliveira på minussidan här innan vi drar rankingen för topp 10, att då sticker Binders resultat eller prestation ut ännu mer i positiv riktning.
Mm. Ja, det gör det. Det gör det.
Ja, Binder sexa i mästerskapet och sexa i vår subjektiva ranking. Och då kommer vi in i topp 5 här, och då blir det kanske en liten skräll här, för att då har vi elfte placerade i totalen, men femma då på våran ranking för året. Enea Bastianini.
Två pallplatser på Misano båda gångerna, och slutar på en tredje plats, och som han har kört i de racerna, alltså helt otroligt, och gör en riktigt, riktigt bra avslutning av året. Lite knackigt i mitten av året, i början var inte heller lysande, men sen i slutet så stabilt topp 10.
Ja. Och då har jag precis stuckit ut hakan och sagt att Binder är kanske den förare som har avancerat flest platser under racen. Och det räcker att kasta ett öga på Bastianinis resultat under året, så ser vi att han är han har kört om riktigt många, och framförallt under racen på Misano där han... hade vi honom startandes?
Ja, 12 i första racet, slutade 3 och 16 i andra racet, slutade också 3. Så att,
ja, det är
fenomenalt. Ja, han har alltså bara startat topp 10 en gång, och det gjorde han Paragon, slutade han 6. Resten är utanför tredje och fjärde startled alltså. Och lite problem med kvalen, definitivt, men väldigt bra på racen. Så det ska bli spännande att följa hans nästa år. Dessvärre för hans egen del då, så får han ju inte det senaste materialet, utan han får ju årets material till nästkommande säsong. Det är ju Marini som kommer få det absolut senaste materialet då. Det kommer vara 5 fabrikscyklar från Ducati till året 2022.
Vad tror du att det sporrar honom vidare att prestera när han vet att han inte har det allra senaste?
Det tror jag definitivt. Nu får vi se vad som händer också, i och med att han går till ett annat team. I och med att Avintia-teamet nu inte finns kvar längre, utan det var ju Sky Racing VR46 som tog över det, och Besecchi kommer ju köra bredvid Luca Marini, medan Gresini då går från Aprilia till Ducati. Bastianini kommer köra för Gresini Ducati, som det blir då den här säsongen, tillsammans med Fabio Di Giannantonio. Så att det blir ju både teambyte och mycket nytt även för Bastianini då, nytt maskinmaterial även fast inte det senaste. Så att vi får se hur det kommer fungera.
Något som är imponerat på mig då, det är ändå hur han har lyckats hålla liv i sina däck, och trots att han behövt göra så mycket omkörningar så har han ju varit högst konkurrenskraftig i slutet av racen. Mm. Att, kan han bibehålla det till nästa år, så finns det ingen anledning att tro att och fila lite grann på sina kval. Då skulle han kunna vara superfarlig, trots att han sitter på lite sämt.
Det blir spännande att följa.
Ja, fjärde plats i sammandraget. Vad har vi snackat ihop hos Andreas om?
Ja, då på fjärde plats så tycker vi att Marc Márquez kvalar in. Han slutar 7 i mästerskapet. Han har ju inte varit med under 4 race, både de 2 första och de 2 sista var han alltså inte på plats. Även han tar ändå 3 segrar den här säsongen, en andra plats på Aragon när Bagnaia vann sin första seger. Och jag tycker, när man ser hans högsta nivå när han har vunnit de här racen, vänstervarv de flesta gångerna förutom i Misano där då, när Bagnaia kraschade bort sig, men ja, det är inte den gamla Marc Márquez kanske, men det är snudd på nära att det är han fortfarande som är riktmärket.
Ja, riktigt tråkig krasch. Den här senaste då som satte sig på synen och dubbelseendet. För annars så är jag inne på din linje här, att han verkligen var tillbaka i tillräckligt stark för att egentligen varje race var med och kämpa om segrar vidare.
Ja, absolut. Sista 2 racen vann han ju, eller sina sista 2 både i Texas vann han, vann alltså på Misano, och sen så hände ju den här olyckan. Så han skulle alltså kommit till Portugal med två raka segrar, och det var ju då han slog sig då på den här enduro-cykeln. Så att vi får se vad det har för inverkan, att han missade de två sista racen, att han missade testet på Jerez, och sen får vi se ytterligare hur mycket han missar. Långt ifrån säkert att vi ens får se Marc Márquez i sadeln något mer överhuvudtaget. Långt ifrån säkert att han ens kommer sitta på cykeln nästa år till testet. Vi vet inte helt enkelt, och vi måste avvakta fakta i ärendet.
Mm. Ja, men högt rankad definitivt trots sjundeplatsen i sammandraget då, och vi får verkligen betona att det är trots att han missade säsongsinledningen och säsongsavslutningen, och men däremellan tog de här till slut tre segrarna.
Ja. Och dessutom så har vi fyra nollor under säsongen också.
Ja, inte att glömma.
Ja, både Frankrike när han kraschade ifrån ledning, och sen även Mugello, Barcelona, även i Österrike när han kraschade då första varvet ut på regndäck, då var han inte i ledning men det var snudd på. Han ledde när de gick in i depån, och sen så kraschade han även på Silverstone då när han drog med sig Martin där nere. Så att med tanke på alla de misstagen plus de två första, de två sista, så slutar han ändå sjua med skapet.
Ja, och poängmässigt 140 poäng ungefär bakom Quartararo, så att det är inte ljusår bort heller poängmässigt.
Nej.
Nej, Marc Márquez förhoppningsvis med nästa år i alla fall, hoppas jag på det. Tredje plats i ranking. Ja, topp tre. Nu närmar sig. Och här kommer vi att lyfta föraren som tog nionde plats i mästerskapet, Jorge Martin. Trea i vår ranking. Och för mig är ju det en stor anledning är ju dels att han i år då både lyckats ta pole positions, flera stycken.
Fyra stycken.
Fyra totalt blev det, ja. Och dessutom en seger i Österrike, och han gör det under sin rookie-säsong, och han gör det efter att ha kraschat sig sönder och samman i tredje racehelgen för säsongen.
Fyra pole, fyra stycken pallplatser under året, varav den ena pallplatsen kommer alltså i hans andra race i karriären. Ifrån start, ja. Från pole position. Precis som du säger, jag missade fyra race efter att ha brutit sig sönder och samman med 7, 8, 9 frakturer. Kom tillbaka från det och presterade på samma nivå, om inte högre.
Ja.
Jättebra säsong, årets rookie, givetvis, med tanke på de resultaten. Så att, ja, som sagt, vilken väg ska Martin ta vidare? Och presterar han på liknande eller till och med bättre nivå nästa år? Ja, då ligger fabriksstyrningen ledig.
Ja,
inte ledig kanske, men öppen.
Öppen. Pole i sista racet i Valencia, och en andra plats går han nu med i säsongen då. Bara besegrad då, eller frånkörd av just fabriksförare på Ducati. Men nej, han är värd all uppmärksamhet och beundran den här säsongen, Jorge Martin. För min del,
ja.
I alla fall.
Ja.
Tvåa då?
Nu har vi två kvar.
Det är två platser kvar, ja.
Ja, och de är inte så oväntade. Vi kan väl säga att det är ettan och tvåan i mästerskapet.
Ja. Men, hamnar de i den ordningen då?
Men, precis. Hamnar de i den ordningen? Det får du avslöja.
Jag avslöjar att vi kommer att sätta fransmannen och nykorade världsmästaren Fabio Quartararo på andra plats i vår ranking. Och det är trots att han alltså tar hem VM-titeln, och han gör det redan i Italien, alltså på Misano, med två racehelger kvar utav säsongen. Men den här, för mig, de här tre avslutande racehelgerna, de är svajiga alltså för Quartararo, och en stor anledning till att han inte tar Bagnaia i min individuella ranking eller våran gemensamma.
Mm. Ja, jag håller med om det. Sista racen var inte bra ifrån Quartararo. Och sen tycker jag de här konstiga grejerna som hände för hans del under säsongen också drar ner honom lite grann faktiskt. Jag tänker på armpumpen som kom helt plötsligt i Jerez. Jag tänker på ett skinnställ som öppnar sig. Mm. Ja, det drar ner betyget lite.
Ja. Nej, det ska inte ske. Och det är verkligen sånt som också på något vis... Det är inte mästarmässigt. Inte dra upp skinnstället till exempel. Eller, armpumpen vet jag inte om man kan ha så mycket synpunkter på. Men sen, nej, sen har vi också en... Vi har ju också en svaghet, eller rättare sagt, han kom ju undan i år också vädermässigt här, för att han har ju en stor svaghet när det börjar att droppa och regna.
Ja, det var han. Han kom undan det med blotta förskräckelsen skulle jag vilja säga. För ja, ett par tre regnrace i den här säsongen så hade det inte blivit de här resultaten till slut, tror jag.
Nej.
Så det kom han undan. Men, och sen kommer han ju undan många raceresultat på grund av att han kvalar så fantastiskt bra som han gör. Han har verkligen speeden. Han får ligga själv och mata på kvalen och sätta de här varvtiderna. Hans kval är ju det som har avgjort. Skulle man ta en punkt så är det hans kval som har avgjort till hans fördel att han blev mästare.
Ja. 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 Tvåa.
Men vilken säsong han har gjort. Alltså fram tills det här regnkvalet då i Misano när han säkrade då med tre race kvar, som var han utanför första startled en gång.
Ja.
Det är helt otroligt svita med första startled faktiskt för Quartararo.
Ja, där var han svajig alltså, men tog sig samman ändå till racet Quartararo och ja, räddade ändå mycket av racehelgen på Misano. 15:e plats i kvalet och sen 4 och säkrade VM-titeln där. Det var nog tur, för annars hade han fått tufft, tror jag, i slutracen med Bagnaia i fighten om titeln.
Mm.
Men du, då är vi framme vid första och bäst eller högst rankade förare den här säsongen, och det blir alltså Francesco Bagnaia. Tvåan i mästerskapet, men en otroligt stark, framförallt avslutning på säsongen.
Mm. Verkligen. Riktigt, riktigt stark avslutning där han alltså avslutar de sex sista racen med 5 pole och en andra plats på kvalet och med 4 segrar där. Och, ja, inledningen av säsongen var inte optimal. Det var några saker som hände där till hans nackdel. Jag tänker på Portugal-kvalet när han åkte förbi en gul flagg och blev av med sitt varv och fick starta 11. Jag tänker på Silverstone när han fick ett dåligt däck även i Österrike. Även då problem med däck. Kraschen på Mugello, inte att förglömma, ifrån ledning. Ja. Den var inte heller bra ifrån Bagnaias del. För påverkad helt enkelt av det som hände då i Moto 3 med Dupasquier då tidigare under dagen där, och vilket man absolut kan förstå, men resultatet blev inte bra framförallt för Bagnaia.
Nej, men här kan man ju verkligen snacka om ketchup-effekt också. Pole position och seger, sin första MotoGP-seger på Aragon, och sen var han alltså...
På det sättet som han tog den segern.
Ja, det var ett magiskt race.
Ja, det var ett magiskt race där jag ändå tycker att Marcus borde ha kunnat vunnit det racet, och den vanliga Marcus hade vunnit det racet, för då hade han gjort en blockpass. Nu ville han vara säker på att göra en snygg omkörning, vilket inte lyckades. Men Bagnaia gjorde ju allt rätt. Han kunde inte göra på något annat sätt. Eller han kunde göra på ett mycket sämre sätt, men han gjorde på ett ypperligt sätt.
Ja, han gjorde det, och som vi var inne på här under podden tidigare, Bagnaia känns som den förare som sitter säkrast hos Fabrics Ducati, och som för övrigt är det märke som de flesta siktar på siktar mot, för det är de som ser allra starkast ut nu som totalkoncept, eller håller du med mig där?
Ja, absolut, det gör de, och dessutom med Bagnaia som förare då, som jag skulle säga är första förare i det teamet. Mille får nog ge sig därifrån. Vi får se om Mille kan studsa tillbaka, men inför säsongen så tycker jag Bagnaia är han är favorit att vinna 2022 års mästerskap. Det kommer bli tufft om inte han gör massa misstag, så kommer det bli tufft för de andra att rå på honom, det tror jag. Så kom ihåg det, att det är första året i fabriksteamet den här säsongen. Det är det även för Miller, även fast Miller har haft fler säsonger då i Pramac. Men första året för Bagnaia, och kanske inte skulle ens varit i fabriksteamet den här säsongen, om inte Dovi och Ducati hade kommit på kant med varandra. Då hade inte Bagnaia suttit på fabriksmaterial i år. Så med tanke på alla de sakerna så jag ser honom som en favorit i mästerskapet, och det gör ju många andra och givetvis också, inte ensam om det, men favorit till nästa års mästerskap som det ser ut just nu.
Mm. Sammanfattningsvis här då, vår ranking: Bagnaia, Quartararo, Martin topp 3, och sen så är det Marc Márquez och Nea Bastianini topp 5, och kanske har någon av de namnen till och bli världsmästare kommande säsong. Vi får se, det återstår att se på allvar när testerna på riktigt drar igång senare i vinter.
Mm.
Du, jag vet vad jag har framför mig här alldeles strax.
Vad ska du göra?
Jag har vintersport. Det blev ett kort avbrott för min del kommenteringsmässigt, för att precis när vi slutade MotoGP-säsongen där, då var det någon veckas andhämtning, och sen drog det igång med både skidor och snowboardkommentering. Jag har ett snowboard, en parallell storslalom som alldeles strax börjar.
Då får du förbereda den.
Jag kommer behöva göra det. Det här kommer jag behöva förbereda mer.
Det är inte som att ta en FP3 på uppstuds.
Nej, inte riktigt. Nej, men du, känner du dig nöjd med genomgången här?
Jag tycker det. Ja. Och jag tror faktiskt vi får passa på att önska god jul och gott nytt år till våra poddlyssnare. För jag tror inte det blir någon mer podd innan det blir 2022.
Nej, det är mycket sannolikt att det är så. Då får vi också samla lite kraft och fortsätta med förhoppningsvis intressanta gäster här under vintern. Och sen är det inte så himla långt bort till det drar igång en ny säsong och det blir action på allvar igen.
Nej, jag ska försöka ha släppt F1 till nästa gång. Jag känner att jag måste släppa det innan vi kan fokusera fullt på de här sakerna.
Ja, gör det. Eller? Andreas. Ja, jag tycker det. Du, tack för idag. Och så också ett tack till dig som lyssnar och stöttar oss. Jätteroligt. Häng med under vintern. Och jag säger också god jul och gott nytt år.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.